Du lyssnar på Techbrief svarar. Idag om hem-PC-reformen.
Vi har fått en fråga.
Hej. Någon gång på 90-talet införde regeringen det som kallas för hemdatorreformen, tror jag. Vad innebar den, och är det sant att det var en av anledningarna till att Sverige på den tiden låg långt fram när det kom till kunskap om datorer och internet? Jag har hört att både Pirate Bay och Spotify grundades tack vare att unga kunde sitta hemma och koda på sina föräldrars lånade datorer. Berätta gärna lite om reformen och dess påverkan. Och finns det något regeringen skulle kunna göra idag som kan ge motsvarande effekt? Tack för en bra podd, Pontus.
Mm. Jag tänkte säga att den av oss som var med på 90-talet eller som kanske har haft chansen att vara direkt inblandad i detta är du, Björn.
Ja, jag hade en hem-PC som jag fick i denna reform. Så att jag är en... Det blev inga miljardbolag, inte på grund av just detta åtminstone från min sida. Men jag hade åtminstone en dator som var oproportionerligt bra mot vad jag kanske hade haft i vanliga fall. Men det här är ju ett ganska legendarisk, en av få reformer som i techvärlden faktiskt kommer upp hela tiden och som har gjort lite internationellt genomslag också. Jag tycker ofta när folk kommer och försöker lista ut varför har det gått så bra för svenska techbolag så kommer den här alltid upp. Mm. Vi kan ju återkomma till vad man tycker om det. men ni hade inte en hem-PC alltså?
Alltså, jag minns ju att vi hade en... Jag har ändå väldigt starka minnen av hur man använde sin PC hemma. Alltså vi hade ju någon sån riktigt tjock PC som var inuti en garderob där man fick sitta en timme om dagen. Det minns jag väldigt
tydligt. I garderoben?
I en garderob, ja. Den flyttade sen ut då, när den blev lite smalare. Men den här första liksom, och det, jag vet faktiskt inte, jag måste nästan fråga mina föräldrar det. Men det kan ju mycket väl ha varit en hem-PC.
Ja, men samma här. En hem-PC fanns och det var en viktig del av det som har blivit hela mitt liv och karriär att det fanns en PC. Sen vet jag inte exakt vad det hade att göra med den här politiska reformen. Men Björn, kan inte dra, liksom, man har ju hört mycket hem-PC-reformen, hem-datareformen, ja. Men vad liksom, mer exakt var det för något?
Ja, men det här var en grej i slutet av 90-talet där man i princip då kunde få anställda, kunde få hyra mot vad som kallas bruttolöneavdrag. Och det är ju egentligen att du betalar innan du betalar skatt. Mm. Så att om du har 30 000 kronor i lön så har du kanske i praktiken 23 000 eller sånt där i faktisk lön. Men i det här fallet så kunde du dra av då hyran för den här datorn på de 30 000 istället, vilket är väldigt förmånligt skattemässigt att göra det. Och det här gick igenom massa olika fackförbund och allt möjligt. Man var ju inte tvungen att erbjuda en sån här möjlighet, men det var väldigt många som gjorde det. Och vad som hände i praktiken var då att det blev ovanligt billigt att få ta del av en orimligt bra dator. För det var ju inte så att folk inte hade PC-datorer på 90-talet heller, men man kanske inte hade dels lika bra. Och sen så var det inte alla som hade heller, utan här var ju i praktiken kanske en demokratiseringsprocess som gjorde möjlighet för folk som kanske inte hade så mycket pengar att få tillgång till en väldigt bra PC under den här tiden. Så det är väl liksom i korta drag vad det var som hände.
Just det, och det här har ju kommit upp, jag vet inte om vi har så mycket liksom kända exempel, men jag vet flera personer som jag har intervjuat som har berättat, kanske inte specifikt om liksom hem-PC-reformen, men att så här deras dataintresse, liksom entreprenörer, började med att om en pappa fick ta hem en dator via jobbet och sen ville inte han använda den, så då kunde jag sitta och lära mig enkel programmering, och liksom så allt började. Den storyn har man ju hört ett antal gånger.
Ja, men det var väl så att många fick just via sina föräldrar. Om man tänker den generationen som egentligen alla vi tre är ju ändå faktiskt samma generation om man ska dela in i så Gen Z, Gen X etc.
Är Björn millennial?
Björn är väl en millennial?
Jag är mellan där.
Precis, men vi är också precis på gränsen till Gen Z. Men jag tror att vi ändå alla är
millennialpodden.
Jag är på den andra gränsen.
Ja, men dels så var det väl att det var ju väldigt många människor som fick tillgång till, alltså det är väl runt så här 1 miljon människor på typ 3 år som fick liksom tillgång till en PC i Sverige. Det är ju ändå en väldigt hög siffra. Men sen tänker jag också så här, lite höftande från min sida, men Sverige är också liksom ett ingenjörsland. Alltså det finns väl säkert, har väl säkert också funnits historiskt ett ett ganska stort intresse, tänker jag, för teknik i Sverige som kanske också har speglat intresset för PC:n. Men det har man ju ändå hört från väldigt många entreprenörer att så här, som man även själv kan relatera till, att de här tidiga åren när det fanns en dator som man ändå hade tillgång till som var ganska bra, att det man lär sig när man är så ung, det sitter ju ändå kvar och det intresset har ju liksom fortsatt. Så det, någon typ av effekt har det väl ändå haft.
Den gjordes mätningar också på liksom hur datorkunskapen ökade. Sen kan man ju säga, vad är datorkunskap? Det är inte nödvändigtvis att man kan programmera och bygga saker, men att man fattar överhuvudtaget hur det funkar. Att den verkar ju såklart gå upp. Sen när man kunde hyra den här datorn i 3 år, sen kunde man då köpa loss den därifrån på något ganska till förmånligt pris, vilket gjorde att även när du liksom slutade hyra den här, så kanske du hade en dator som var kvar i hemmet. Och kanske om det då tillfördes en ny dator att man hade vant sig vid hur man ska använda den, så kunde den andra gå i arv, precis lite så som det händer med mobiltelefoner idag, tänker jag. Att det gör ju att plötsligt så blev datorn en del av många hem, en naturlig del av hemmen, snarare än liksom en lyxvara eller en udda vara. Jag hade ju en dator innan dess från mina föräldrar, men det var min pappa som använde den för arbetsrelaterade grejer. Den kunde jag ju kanske använda någon gång då och då, men det var absolut inte min dator. Så det var en sån, tror jag, skillnad. Att det var inte det första gången man hade sett en dator, men kanske första gången man hade tillgång till den i så hög utsträckning. Och där tror jag också det spelar in i den, som jag minns det, tristessen av, jaha, vad ska man göra med den här då? För så mycket kul fanns ju inte att göra vid det här tillfället heller nödvändigtvis. Det fanns ju lite spel och sånt här, men det funkar inte alls. Man var inte alls lika lättillgänglig som det var nu. Och det är väl också i den här tristessen som mycket kreativitet föds. Så det tycker jag vi kanske talar för då. Att man kom på, men jag kanske kan göra något själv. Eller jag kanske kan fixa en sån här grej. Jag kanske kan lära mig programmera. Idag är det ju när du plockar upp en mobiltelefon, du skulle kunna programmera på den också. Men det är ju inte det första man tänker.
Men det är också
man
att
tänker
det fanns...
kanske att man ska lära ner något annat.
Men dels det där med tristess och kreativitet, men också att man är ung och liksom har, alltså att det finns en lekfullhet kring det där som också gör att man vågar testa grejer, och att det började växa fram ett slags community på internet av att man också kunde lära sig. Det fanns ju också bara mer information tillgänglig, och det hände ju när folk var ganska unga. Alltså det tänker man ju, jag vet inte, jag ska inte dra det här djurpunkt nu exemplet igen i den här podden.
Fans av podd vet vad hon pratar om.
Ja, men så här, det var ju ändå även innan, jag tänker Facebook och alltså Instagram och alla stora sociala medier, amerikanska sociala medier kom, så fanns ju ett stort, det fanns ju många svenska tjänster. Alltså det fanns ju så Helgon, Bilddagboken, Lunarstorm, Kamrat, Hamsterpaj, Habbo Hotel, djurpunkt nu. Det fanns ju hur mycket som helst. Och där liksom inuti dem plattformarna kunde man ju också själv labba och liksom utvecklas, och även bloggplattformar kunde man gå in och bara koda lite HTML själv. Alltså det där fanns ju väldigt tillgängligt från ung ålder.
Jag tänker hem PC-reformstider, 90-talet, så tänker jag att det här är ju innan liksom internet blev bra, innan man hade liksom en rimlig internetuppkoppling så det gick att surfa på något vettigt sätt. Jag
det gick fortfarande inte att ringa hem då när man var uppkopplad.
Typ. Det var väl snarare så att man liksom, istället för att ha internet-communities där man pratar coding, så gick man väl och liksom lånade en bok på biblioteket om JavaScript, typ. Jag tänker att det var liksom mer...
Var det så du gjorde, Björn?
It's funny you should mention that. Jag hade en Java-utvecklingsbok och programmerade HTML också. Det här var ju precis, det var något senare då, när man hade fått ett modem och en lite mer regelbunden internetuppkoppling. Fortfarande då ett modemuppkoppling, men ändå någonting som man ändå kunde använda frekvent. Så gjorde jag precis detta. Och det är klart att frågan är väl då, om man åter till frågeställningen, gjorde det här en enorm skillnad för Sverige eller inte? Och det beror väl lite på vilket mått man vill mäta på. För det är klart att skulle jag ha programmerat på det sättet om jag inte hade haft tillgång till en dator, focus group of one här, ja, men det hade jag nog inte. Jag hade kunnat gå till biblioteket och låna en dator där, men det är ändå mer friktion. Sen vet jag inte om den låg till grund för några enorma framgångar senare, att jag kan härleda de eventuella framgångarna som man har haft till detta enskilda punkt. Men det är klart att det är en bidragande faktor. Eller vad tänker ni? Vad tror ni? För det är många som nämner detta, men det är ju också lite romantiserande att gå tillbaka i tiden. Att jag fick min första dator, men det var inte så att de startade Klarna och Spotify med den datorn. Utan det var ju något som hände senare.
Men ändå att de blev exponerade tidigt för att så här, det här är någonting man kan hålla på med, tror jag varit ändå viktigt. Om man tänker att det finns liksom en viss andel av befolkningen som är, vad ska man säga, duktiga på IT och liksom entreprenörsdrivna som har liksom grundat de här företagen. Att, om vi säger att den siffran är liksom lika hög i alla samhällen, men i ett samhälle så får de en dator när de är barn i hemmet som de kan använda en timme om dagen. Då är det ju många fler som kommer att upptäcka det och lära sig och liksom tänka att det här kanske är något som jag ska satsa på.
Ja, men jag tänker att det kan finnas någonting i att man fick utvecklas och lära sig det här hemma, att det inte var någonting som man gjorde då nödvändigtvis i skolan, utan att det var något som man gjorde hemma och som kanske växte fram då genom lust, och att man hade ett ganska stort försprång i kunskap kring det här när man sen blev äldre. Alltså många var ju också relativt unga när de startade de här bolagen, så jag tänker att den här kunskapen, att den fanns från tidig ålder, kan ju ändå ha gett en slags försprång potentiellt. Men det är mer svårt att säga vad är hönan och vad är ägget. Alltså det skedde väl också en väldigt stor utveckling på det här, på området, och liksom det syntes väl en stor uppsving i försäljning av PCs överlag under den här perioden. Det var ju då internet slog igenom, så att det är väl lite svårt att säga exakt vad som är hönan och ägget, gissar jag.
Ja, och jag tänker också om man ska vara lite mer skeptisk till det och säga att, låt säga att det var 1 miljon svenskar som fick tillgång till en dator. Det skapades ju förhållandevis väldigt, väldigt få stora bolag av den här mängden människor. Det är klart att man brukar ju prata om att Sverige är så bra per capita liksom, i förhållande till andra länder som har mycket större folkmängd, och det kanske stämmer. Men om man bara tänker på att är det här en bra modell för att få ut nya Klarna, Spotify, den här typen av bolag, inte, så blir det ju förhållandevis ganska få. De blir väldigt stora och framgångsrika, men rätt få bolag i förhållande till då en miljon människors ökade PC-vana, som var det som kanske det här resulterade i.
Jag tycker
direkt
inte man kan tänka på det så riktigt. Alltså, jag jämför med, jag drar en parallell till musik då. De pratar ju om det svenska musikjournet, att vi är så bra musikskapare. Och då tänker jag att det kanske finns 1 på 100, 1 på 1000, jag vet inte, som är som riktigt musikalisk. Och så kanske det är i många olika samhällen. Men om man har då en utbyggd musikskola, liksom kulturskola, kommunal musikskola, där alla exponeras för musik och spelinstrument. De flesta kommer inte liksom satsa på det sen, men att de här blivande Avicii och Sara Larsson liksom har blivit exponerade för musikskapande gör ju att de sen satsar på det. Alltså, om man tar samma, att liksom, det finns potentiella Daniel Ek och Sebastian Siemiatkowski och så vidare liksom, ute bland svenska ungdomar nu eller på 90-talet, och om de då exponeras för datorer versus om de inte gör det, kommer ju...
Det är också så svårt att mäta, tänker jag. Att det handlar nog ganska mycket om just exponering och personlig, alltså personlig upplevelse i var man har fått kunskapen ifrån. Men jag tänker att både i det fallet som du nämner och i det fallet som många entreprenörer tar upp, så handlar det om att man, så här, det var en lust och en nyfikenhet som väcktes tidigt. Och att det är någonting som har bidragit, och det kommer ju utifrån att man har exponerat för det vid rätt tidpunkt. Men Pontus undrar ju också om det finns någonting som regeringen idag skulle kunna göra som kan ge motsvarande effekt, och den här hem-PC-reformen har ju också kommit upp mycket senaste 1,5 året i samband med både AI-kommissionen och sen också relaterat till den AI-strategi som lades fram av regeringen här om veckan. Det är så många som bara hem-PC-reformen. Den har ju verkligen glorifierats nu de senaste tiden.
Ja, men det uppenbara exemplet som har tagits upp också är ju den här AI för alla reformen, eller vad heter den? Vad kallar de den? Nu kommer jag inte ihåg
det, var väl
det exakta
namnet. Men du tänker på det här att man skulle då via bibliotek och lite offentliga rum få tillgång till AI-verktyg, eller?
Ja, men det här som Sanna, Joel och Sven Hagströmer och något annat gäng liksom från näringslivet låg bakom, att så här, svenskar i skolan på universitet och så ska liksom få tillgång till de bästa AI-modellerna nu. Ja. Och det liknar man då med liksom att som hem-PC-reformen på 90-talet gjorde att vi liksom blev vana datoranvändare, så ska vi nu bli liksom, göra svenska folket till vana AI-användare. Jag vet inte hur liksom, rimlig parallell det är eller hur viktigt det är. Om jag tänker på politiken och regeringen nu så tänker jag ju snarare på att man försöker ta bort så mycket skärmar som möjligt i skolan och liksom att barn ska inte hålla på med datorer. Det känns ju som att det är liksom den dominerande inställningen från politiken snarare.
Ja. Nej, och sen det som jag var inne på, det var egentligen ett förslag då i AI, från AI-kommissionen.
Mm, just det.
Men sen då så har det ju inte hänt så himla mycket som många har konstaterat efter den där färdplanen presenterades och då det här kom ju, som du var inne på, från Sana och Hagström och så vidare. Det har ju kommit initiativ från näringslivet. Även Microsoft gjorde ju en större investering i Sverige. Brad Smith, presidenten för bolaget, var ju här och pratade. Hade presskonferens med Ulf Kristersson och de pratade ju också om att man vill få ut Copilot och liksom produkter i skola och på företag. Och det är ju klart att det är klart att de vill det. Det är väl en toppen affär för dem.
Ja, samtidigt så får man ju skilja kanske på mjukvaran och hårdvaran i det här fallet. Jag tror att få tillgång till liksom AI-credit skulle ju inte vara en dålig sak, men nästan alla kan ju komma åt AI-tjänster gratis idag om man vill. Men så var det inte då. om man bara tänker tillbaka att det blir ett mycket större hopp hårdvarumässigt än mjukvarumässigt. Att nu har ju alla tillgång till en mobil eller någon slags dator av något slag som gör att du kan använda den här typen av tjänster. Inte lika bra och inte lika mycket och så vidare som om du hade fått kunna testa allt det här. Det är kanske snarare ett kunskapsgap än ett tillgänglighetsgap. Men då på 90-talet så var det så här, jag har ingen dator. Var det ju situationen för väldigt många. Jag har ingenting. Och det här är liksom en enorm skillnad. Så att, ja, det är ju bra, precis den här omhuldade reformen, att försöka liksom trycka på den för att den anses så universellt vara så framgångsrik. Men det här är ju egentligen lite av en annan sak. Inte dålig nödvändigtvis, men lite av en annan sak. Och det var ett tillfälle, tror jag, på 90-talet där man kunde flytta fram de här positionerna på ett sätt som skulle vara ganska svårt att göra idag. Idag är ju hårdvaran i varmans ficka på något vis.
Men jag tror ändå att det är jag tänker att det finns någonting i den här, vi har ju återkommit till den här figuren tidigare i podden, men som visar hur stor andel människor har liksom, använder ett AI-verktyg eller har en relation till ett AI-verktyg kontra så här, hur många betalar, alltså att det fortfarande är en sån liten andel som
håller på med AI överhuvudtaget.
Ja, och jag tror att där givet hur snabbt utvecklingen går, så tror jag oavsett hur man gör det och vem som gör det, så finns det ju någonting i att öka kanske incitamenten att människor ska bekanta sig med den här tekniken.
Absolut. Så vår uppmaning blir till alla svenska folket, lyssna på SVT Tech Brief, prenumerera, så löser vi detta.
Men precis som du säger, Björn, det finns ju redan tillgängligt, det finns ju gratisversioner, så det är ju mer frågan så här, okej, vill man rikta in sig på en specifik grupp som står kanske väldigt långt ifrån, som har liksom en ganska hög tröskel för att ge sig in och använda de här verktygen? Det känns ju som att man behöver titta på det lite smalare än att göra något väldigt, väldigt brett. Men vad vet jag?
Ja, men även liksom bara signalvärdet kan ju vara stort. Och där finns väl något, det tycker jag är den största vinningen, att signalvärdet som man skickade ut på slutet av 90-talet var så här, PC-eran är här. Det här är någonting som är viktigt, det här är någonting som är större än det ni kanske tror, det här är någonting som alla borde ta del av. Det signalvärdet inför AI hade ju kunnat vara någonting. Att bara säga, nu gör vi en stor, bred landssatsning på detta. Hur mycket behöver vi lägga på det och så vidare, det kan man fundera på, men bara skicka signalen av sen, ja, men det här är något som alla skulle kunna hänga med på och nu gör vi liksom level the playing field, då kan alla ha möjlighet att testa de bästa modellerna under 3-6 månader eller vad det kan tänkas vara för någonting. Det signalvärde saknar man ju, en vision med någon som vill någonting överhuvudtaget, tycker jag, det är väl någonting att eftersträva, regardless av vad det faktiskt består av.
Och det låter ju som något som inte bara regeringen skulle kunna ställa sig bakom, utan även liksom näringslivet, arbetsgivare, kanske fackliga organisationer, att liksom alla
skolan
liksom, man behöver lära sig det här för att vara konkurrenskraftiga framöver.
Ja, vi hoppas att du är nöjd med det svaret, Pontus, och om ni vill skicka in en fråga till podden så gör ni det på techbrief@svd.se, och som alltid blir vi väldigt glada över ljudfrågor.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler, vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.